Maskmakaren av Anna Irén. Uppläst av mig, Rakel Molin, för World Audio Publishing International 2020.
Hon mindes dagarna som ljusa. Slagen från maskinerna som bultade och slog mot berggrunden och borrarna som grävde sig ner i jordskorpan. Ljuden hade blivit hennes trygghet. Så länge alla var upptagna med arbete kunde hon försöka sova, men hennes sömn var grumlig och orolig. Ibland sov hon en timme, ibland två. Hon höll sin lilla systers hand. Gita låg på britsen under hennes. Hjärtat slog på dem bägge, men deras liv fanns inte. Villkoren på fabriken hade trasat sönder dem utifrån och in. Kärleken till systern och drömmen om att ta Gita därifrån var allt som höll henne vid liv. Varje morgon sa hon till sin syster att de en gång skulle bo tillsammans i ett vackert hus med en trädgård fylld av mangoträd och kokospalmer. Att det här bara var ett helvete som de måste igenom för att komma till det paradis som hon en dag skulle skapa åt dem. Plötsligt hörde hon ljudet av de förstärkta sandalerna mot den torra marken igen. Skynket längs med deras våningsbritsar drogs isär med en väldig kraft. Hans ansikte var dolt, så hon kunde inte se vem av dem som kom. Han böjde sig ner över britsen under hennes och drog ut hennes syster som var klädd i smutsiga trasor som knappt skylde hennes kropp. Hon skrek. Gita skrek. Men mannen fortsatte dra hennes syster ut ur baracken. Hon försökte hålla kvar, men han var starkare. Till slut gav han henne ett så kraftigt slag att hon svimmade av och föll ner på det torra jordgolvet. När hon vaknade, ensam på den hårda lermarken, såg hon bara Gitas trasdocka, som låg med ansiktet nedåt i dammet. Oskar Bengtsson tittade ut över Sankt Jörgen Park. Området låg norr om Göteborgs city in till Kvillebäckens dalgång. De stora glasfönstren släppte in trädens grönska som om de vore en del av byggnaden. Golfbanan var krispig så som den bara var i juni innan maskrosor och tistlar försett den med mörkare toner. Mötet hade gått exakt som han planerat. Om alla fortsatte precis som nu skulle han snart kunna dra sig tillbaka. Inte officiellt såklart, men efter att ha jobbat närmare 20 timmar per dygn i många år så var det dags att hoppa av. Självklart tänkte han fortsätta lägga upp bilder på Instagram där han satt i styrelserum, var på fina affärsmiddagar och ute på resor till världens metropoler. Men det skulle bara vara för showen, inte för att han behövde det. Planen hade tagit fart redan i gymnasiet och den hade gått ut på att han på 40-årsdagen skulle vara ekonomiskt oberoende. Imorgon fyllde han år. Och imorgon skulle han fria till sin perfekta blivande hustru, Isabelle McScott. De hade redan pratat om det. Oscars efternamn skulle raderas och han, gossen från förorten, skulle heta Oscar McScott och vara gift med arvtagerskan till McScott och Company. Sedan länge ett av de största företagen inom handeln med världens mest eftertraktade råvaror. Redan första gången han blev hembjuden till sina blivande svärföräldrar hade Isabels pappa sagt att det satt i håret och i ögonen. Tydligen ansåg Angus McScott att han hade begåvats med bägge egenskaperna. Oscar hade en blick som till vardags kunde vara både glittrande och sammetslen, men i skarpa lägen förvandlades energin i hans ögon till brinnande lava. Angus hade sagt att om han någon gång visade den sidan för Isabelle skulle han personligen ha ihjäl honom. Men på affärsmötena ansåg Angus och resten av styrelsen att han var en enorm tillgång. Håret kunde han le åt ibland. Det var tjockt och vågigt som på en sagoprins och hade en ton som var ljusare än choklad, men något mörkare än.